En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust never and I say. So make that clear.
Så låter det när José Mourinho, Alex Ferguson, Arsène Wenger och de andra tar ton mot pressen i vår populära silly vignett.
Är det din största hit eller?
Det är min enda hit. Alltså. Det är faktiskt inte riktigt sant. Jag har ett förflutet som musiker.
Ja,
jag har ju klippt ihop den där, så någonting har man väl snappat upp. Men ja, det får man säga.
Det där är liksom första extra numret på ditt gig.
Ja, ja, absolut. Det blir ett kort gig.
Det är ett bra gig, kände jag direkt.
Som ni hör så är Erik Niva i studion, inte Patrik Sjögren den här gången, och vilket gör Erik lite nervös.
Ja, det är bekymmersamt det hela. Ja. Det är väl en sak att hoppa upp på den här silly season-vagnen när Sjögren drar runt hjulen. Men att själv få maskineriet att snurra, det är en uppgift som jag inte vet om jag är mogen. Så jag litar på dig helt enkelt. Ja. Du får göra något grovjobb, så får jag bara sitta och vara sarkastisk och avmätt.
Jag har skrivit ett manus som är som en hel uppsats. Eller som en genomsnittlig Erik Niva-ingress.
Det är jag vet inte fan, jag får den där alldeles för. Jag fick den för 2 dagar sedan från Simon Bank av alla människor. Men då sa jag att det är en jävla missuppfattning att mina ingresser är långa. Mina texter må vara långa i genomsnittet, men ingresserna, de håller fan varken en kortare eller en längre...
3-5 meningar.
Ja, där någonstans ligger de, ta med fan.
Ta med fan. Ska Simon säga förresten?
Exakt, exakt min synpunkt.
Ja, hörru du, vi måste ju nämna Zlatan. Det har ju pratats mycket Zlatan i Silly-fönstret. Förra fönstret kanske inte så mycket. Då kändes det liksom han hade mycket kvar på kontraktet och det liksom rullade på i PSG. Nu började ju pratas desto mer. Även att Mino Raiola varit ute och bestämt sagt att Zlatan ska ingenstans, så rapporterar italiensk media att Chelseas representanter har varit i möte med just Raiola i Berlin för en eventuell övergång, då kanske återförening med José Mourinho. Det känns väl som den tränaren kanske som skulle kunna göra ett sånt move.
Ja, han är ju ballsy, men jag tycker ju att Falcao verkar ligga mycket närmare till hans. Ja, har väl visserligen för vana att lyssna på Mino Raiola så där lagom mycket, men jag tycker väl ändå det brukar vara så att när han är kategorisk så är han det med visst fog. Det är sällan han stänger en dörr helt och sen öppnar den på vid gavel igen, utan det måste liksom finnas en liten glänta. Jag har inte hört någonting under de gångna veckorna som får mig att tro något annat än att Zlatan spelar i PSG även nästa år.
Nej, jag tror också det. Men det är kul att leka med tanken.
Jo, det är klart det är. Jag har noterat att det även i brittisk press nämns hans namn i anslutning till Arsenal och för den delen Liverpool. Och visst, det är såklart en kittlande tanke, men det är en avlägsen tanke.
Ja, det skulle jag säga, det är så långt ifrån FSG:s, alltså Liverpools ägares värvningsstrategi som de har meddelat står fast.
Eller för den delen Arsenals.
Det är den som gäller för den delen Arsenals. Wenger och Zlatan har ju dessutom lite historia. Ja, det kan bli lite dålig stämning i omklädningsrummet.
Jag undrar hur många gånger man har fått höra de anekdoterna genom åren. Arsène Wenger tycker att Zlatan ska provspela. Zlatan doesn't do auditions. Zlatan får en tröja med nummer 9 var det väl, som han slängde in i garderoben någonstans där hemma. Och sen går det ju också att göra den där. Det finns ju alltid den sammanställningen som folk tycker lustig att roa sig med över spelare som Tottenham påstås ha varit nära att skriva på kontrakt med. Det finns ju också den sammanställningen över spelare som Arsène Wenger har låtit han har släppt dem genom sitt nät. Det är allt från Cristiano Ronaldo till Zlatan Ibrahimovic och en hel rad unga världsstjärnor som påstås ha varit på gränsen till Arsenal och sen försvunnit i annan riktning.
Men Yahya Sanogo gick bra. Ja. Han tog sig igenom.
Jaja, vart ska? Ska han till Crystal Palace eller vart ska han?
Ja, vi får se. Vi återkommer till Jaja, tror jag, lite längre fram. Vi återkommer faktiskt också till, till Mino Raiola. Han hade ett litet cheeky uttalande igår gällande FIFA.
Ja, han ville bli interimpresident, såg jag.
Precis.
Jag har inte mig emot.
Vi ska köra lite FIFA-sill längre fram, jag tänkte. Oh, för det är roligt. Benitez har ju tagit över spakarna i Real Madrid, vilket ju förvånade alla. Och nu verkar han enligt spansk press ha liksom riktat fokus bort från Pogba, som många pratade om liksom skulle bli Galacticon inför den här säsongen. Nu har Benitez kommit in och sagt att han vill nog ha Verratti snarare, vilket då skulle öppna för en liten karusell där kanske, att Pogba till PSG, Verratti till Real. Håller du med om Benitez att Verratti skulle vara en bättre lösning för Real Madrid än Pogba? Jag tycker det verkar lite konstigt.
Ja, skulle jag få välja bara helt fritt så hade jag ju tagit Pogba, det hade jag. Sen fanns det väl någonting i Real Madrids spel under den gångna säsongen som kändes lite olustigt på så sätt att när de tappade Modric så tappade de väldigt mycket av spelet. Och det är klart att Verratti är en skickligare passningsspelare än vad Pogba är, ifall man bara ska dra den jämförelsen. Pogba är mer en drivande box-to-box-spelare. Så det går väl att hitta någon logik i det. Det går definitivt att hitta en tanke där Pogba skulle vara mer värd för PSG än vad Verratti skulle vara, med tanke på det franska, det parisianska och viljan att återknyta till det. Så det är väl inte helt ologiskt, men jag får vänta och se. Sånt kommer jag säga väldigt mycket under det här programmet. För ja, jag tycker inte det har blivit någon riktigt tydlig tendens i det hela. Det som har hänt är väl att Pogba, det känns numera som ett någorlunda rimligt alternativ att Pogba stannar i Juventus. Så uppfattade man ju inte det för bara en månad sedan, men om man ska bedriva lite kremlologi kring det som har kommit ut den senaste veckan och de citat som har sipprat fram, så känns inte det helt orealistiskt. Sen vet man inte Barcelona, hur de resonerar och agerar utifrån sin presidentvalskampanj, utifrån sitt transferstopp och så vidare och så vidare. Men det är klart att den destinationen är fortfarande allt annat än utesluten.
Ja, så är det ju. Och Benitez, som sagt, när vi ändå är inne på Benitez så får jag väl lov att pudla lite grann. Jag hade fel helt enkelt i förra veckans avsnitt. Jag blandade ihop mina Champions League-finaler. Jag påstår att Fernando Torres värvades efter Champions League-finalen 2005. Men det var efter 2007 ju.
Ja, och så så jävligt var det ju.
Ja,
så att, har du fel på Champions League-finalen 2005 så får du ju på något sätt
pudla.
Ja.
Helt enkelt. Jag fick också lite skit för att både jag och Sjögren kallade Benitez för en defensiv tränare.
Och det tycker jag, det tycker jag sistone har inte varit så jävla defensivt alla gånger, men
alltså när han kom till Napoli så satt han ut två stycken mittbackar som ytterbackar för att liksom på något sätt prove a point. Det är ganska defensivt, känner jag. Men att han kommer spela 4-2-3-1.
Rafa är en pragmatiker.
Ja, jo, så är det. Men det blir förstås väldigt intressant att se hur han ställer upp det där mittfältet. För han kommer spela 4-2-3-1. Det kan vi vara rätt säkra på. Och vilka de där två blir då? Vart en sån som Isco ska ta vägen till exempel i en sån uppställning? Vart Bale ska ta vägen? Ja, det är en hel del frågetecken som ska... Men man tänker sig väl Kroos och Modric på de två sittande.
Verratti då?
Ja, precis. Bale.
Rodriguez.
Rodriguez, Ronaldo och Benzema.
Ja, det är ju det logiska. Sen såg jag i fred några så indikationer på att Ronaldo skulle vara sugen på att spela ännu mer centralt. Och, ja, jag tror inte att Real Madrid har handlat färdigt. Jag tror inte att de har handlat färdigt
ens
om de har en målvakt på väg in. Men bara apropå Rafa så kan man väl föra det till protokollet. Det finns ju har funnits en så oerhört entydig motreaktion mot den utnämningen. Han är liksom inte karismatisk och glittrande nog för sitt eget Real Madrid. Antiresonemanget gentemot det är ju ganska självklart. Och det är ju just frågan om det inte är precis den typen av motvikt som en klubb som Real Madrid verkligen behöver. En tränare som inte alltid nödvändigtvis prioriterar spektaklet utan som kan betona andra värden. Det kan vara exakt det som bilden av form av balansbättring. Så jag tror inte alls det är så jävla självklart att träffa Benitez floppar i Real Madrid. Folk verkar redan ha förutsatt det, vilket blir lite egendomligt. Det blir den här trendpendeln som svänger från den ena änden till den andra i dagens medialiserade fotbollsvärld.
Nej, men det första tanke man fick när det dök upp ryktet var ju att det var någon sorts lång och trogen tjänstbelöning, liksom att han skulle få det där jobbet hemma i Real Madrid då, som han på något sätt har, du vet, skolat sig för. Och sen, ja, är han inte riktigt på den nivån nu, menar många, men det är en oerhört duktig fotbollstränare fortfarande.
Ja, det är svårt att argumentera på annat sätt.
Ja. Från Benitez upp till London då, Peter Cech, som nu ska ha fått tillåtelse från Chelsea att själv välja vilken klubb han ska gå till utav de intresserade. Det vet man väl, får man väl se hur mycket det gäller, om det är så att en klubb betalar väldigt mycket mer. Chelsea är ju inte något stort behov av pengar.
De har sålt så mycket och sålt så bra, men ja, de får väl ut en 9-10 miljoner pund för Peter Cech. Och jag vet inte, alltså får han välja själv så inbillar jag mig att han väljer Arsenal, för att han är så pass rotad i London och för att det vore en...
Det är ju det allting pekar mot.
Är det så? Ja. Ja, vadå, Arsenal måste på något sätt manövrera sig av med Chesney då, eller?
Ja, eller så får Chesney agera andra målvakt och sen får de då försöka göra sig av med Ospina.
Ja, det känns ju värva Arsenal en målvakt. Sätter honom som första keeper, låter honom göra det helt okej i ett halvår och sen släpper honom direkt efter. Det känns...
Det är väldigt o-Arsen.
Exakt, så det tror jag inte på helt enkelt. Utan i så fall tror jag ju mer på att Chesney skulle söka sig en ny klubbadress. Men det är ju en svår flytt. Han vill ju ingenstans. Så det skulle ju kosta för en köpande klubb. Och jag tror inte det finns så jättemånga spekulanter som är beredda att betala fantastiskt stora pengar för Wojciech Chesney, uppriktigt sagt. Så de bitarna tycker jag är lite svårare att få på plats än man kanske inbillar sig. För jag tror inte att Arsenal går in i säsongen med 3 fullt kapabla Premier League-målvakter.
Nej, det verkar för mycket. Onekligen. Manchester United kommer ju bli av med De Gea. Han kommer ju flytta, det är liksom inget. Det behöver vi inte ens diskutera mer, känner jag. Och då är det ju en målvakt som ska in där. Och Peter Cech borde ju verkligen vara, om man inte har tänkt sig då, Victor Valdes eller Hugo Lloris, som det har pratats mycket om förstås. Jag känner att du nog gärna skulle ha kvar i Tottenham.
Det skulle jag, även om jag tycker att hans rykte är lite större än hans spel. Jag tycker han är aningen överskattad. Han är framförallt en målvakt som är fantastiskt bra ena dagen, men som alltjämt gör ett grova misstag den andra. Och det är inte min typ av målvakter. Men absolut, den spekulationen kommer finnas kvar tills det har satt sig. Och det man undrar är just hur de värderar Valdes. Det tycker jag fortfarande inte att man har fått något svar på. Det skulle ju vara logiskt på ett sätt ifall han blev första målvakt, att det var på den premissen de hade lockat till sig honom. Men det är inte så man uppfattar signalerna från Trafford, utan det är ju precis som du är inne på, det är De Gea ut och en annan in. Och nu tyckte, jag vet inte om det är klart än, men jag hörde att Handanovic hade slash skulle skriva på nytt kontrakt nere i Inter.
Precis.
Och då är det väl just de namnen som vi var inne på som ligger nära till hans. Lloris, men han är ju svårlöst. Han är inte omöjlig att lösa, tror jag inte, men han är väldigt svårlöst. Och Cech är ju i så fall ett betydligt mer rättframt alternativ. Han,
i mina ögon också en bättre målvakt faktiskt.
Ja, alltså. I mina också, absolut.
Även att jag ratear Lloris väldigt högt, men Peter Cech håller jag fortfarande som en av världens bästa målvakter.
Det enda argumentet mot det är ju att det är svårt att bedöma hur ett år med väldigt lite speltid har påverkat honom. Han har sett bra ut i sina inhopp, men det är en sak. Det är något annat att bibehålla en nivå över en hel säsong. Men var 17 han? 81, 82, något sånt. Det är ingen ålder för en målvakt. Nej. Så han borde ju ha ett gott kontrakt, en fin treåring till kvar i kroppen.
Och
Man United och Chelsea har ju kunnat handla med varandra på sistone. Det går att skicka Juan Mata upp med helikopter och alla är nöjda och alla är glada. Så det borde inte finnas den typen av blockader emellan heller.
Nej. På tal om helikopter så måste vi ju också ta upp den här bomben som briserade i förra veckan här, att Premier League har flyttat deadline day-tiden.
Ja, vad fan.
Det blir ingen nattmangling i augusti. Utan själva deadline-tiden för dagen som då är 1 september i år, eftersom 31 augusti i år är en så kallad bank holiday, alltså en röd dag. Och sluttiden är då helt enkelt 5 engelsk tid, 18.00 svensk tid. Så det är det vi får förhålla oss till när det vankas deadline day-sändning.
Ja, spontant känns det ju fel just eftersom att allt som ändras alltid är dåligt i fotbollsvärlden. Men ja, jag vet ändå inte, vad fan, både vi och hela deadline day-maskineriet har ju tröskat på i samma hjulspår rätt länge. Man sitter där och väntar på Harry Redknapp eller Odin Wing ut genom ett bilfönster. Och, ja, vad fan, det kanske behövs en nytändning. Nu kan det bli en jäkla aktivitet runt lunch och in på den tidiga eftermiddagen. Och vi får se till att liksom, ja, folk kommer inte kunna jobba eller gå i skolan alls under den här dagen. Och det måste vi ju se som något positivt, att vår påverkan på massorna kan bli ännu tydligare. Ja,
så är det ju. Och jag gillar ju lite det där att nu är verkligen, du vet, blåslampan där. Vid klockan 5, då ska det vara klart. Och man vet ju att affärer kommer göras på den här dagen, oavsett om sluttiden är klockan 11 på kvällen.
Men gäller det här bara England eller det här Europa? Eller
det här bara... är väl, som jag har sett så är det Premier League som har fattat beslutet. Men det handlar ju om att Champions League-truppen ska vara inlämnad klockan 11 på kvällen den 1 september. Så Premier League har bestämt att...
Det skiter väl West Bromwich i?
Ja, det kan man ju tycka att de gör, men de får helt enkelt finna sig i att det ska vara lika för alla.
Det ska vara lika för alla, i synnerhet och i toppen.
Ja, precis. Vissa är mer...
Orwellianskt värda än andra, precis.
Exakt. Så är det ju.
Ja, men vad fan.
Så att de ska få då de här 6 timmarna på sig att lämna in sina slutgiltiga Champions League-trupper helt enkelt.
Ja, det är en tuff exercis. Det tar sina goda 500 minuter.
Mm, absolut.
Men, ja, det gör det ju, vad fan, 6 gånger sedan, det är 360 minuter. Ja, men det innebär att vi får vässa in här vid 8 på morgonen och köra.
Ja,
liksom.
Så är det ju. Jag kommer stå här med piskan klockan vid 7:30 och så tvinga in er i något smink som ni ändå inte vill in i. Och...
Ja, det gör vi inte. Nu ringer din telefon. Jag brukar alltid bli häcklad för att jag har telefonen på. Ja, men här ringer Patrik Syks telefon mitt i allt. Är det något med grillen? Aha,
nej, det var inte något med grillen. Men vi tar det sen. Ber om ursäkt för detta. Det är för dåligt som poddansvarig att sitta i poddstudion med telefonen på.
Nej, jag tycker det faktiskt dåligt. Hör till god ton att ha på telefonen.
Ja.
Man måste kunna ta in intryck från omvärlden även under en inspelning.
Absolut. Så är det. Men så är det i alla fall med deadline day. Jag förstår att många av er konservativa fotbollssupportrar där ute är upprörda. Men det ska nog bli bra det här också, ska ni se.
Ja, ni är inte mer konservativa än vad jag är. Och jag är någonstans ändå lite försiktigt positiv. Det tilltalar mig just att se hur produktiviteten i hela nationen, både här och på andra sidan Nordsjön, går ner under hela den här arbetsdagen. Sa du att det var bank holiday i England i och för sig?
Ja, dagen innan.
Dagen innan, okej. Okay, ja,
det är därför det inte kan vara deadline day.
Nej, just det. Ja, men lågproduktivt. Folk får ta ledigt eller i alla fall maska sig igenom arbetsdagen på något så här Roland Paulsen-vis. Det blir kalas.
Så är det. Några som har gjort en del affärer på deadline day, men som ser ut att göra det mesta av sina affärer före fönstret ens är öppnat, det är Liverpool, som ju signat Danny Ings. Det har ju pratats om det ganska länge nu. Och,
We said signings, not signings, som de har roat sig med att slå fast på Twitter hela det gångna dygnet.
Ja, det är ganska roligt faktiskt.
Ja, det är okej. Okay. Ja. Det är 3+.
Jag har i alla fall skrivit på subject due to läkarundersökning.
Ja, det är väl också Sabia due to komma överens om övergångssumman, antingen klubbarna sinsemellan eller genom
domstolen. Ja.
Ja, precis. Och det här är ju faktiskt fantastiskt festligt, just att Liverpool har blivit Daniel Levid från ingenstans. För Tottenham gick ju in med det helt obegripliga 12 miljoner pundsbudet. Och ingen kunde riktigt begripa varför, i och med att Ings redan hade kommunicerat att han ville till Liverpool. Men det tycks ju verkligen vara så att de har gått in och gjort det i första hand för att bara jävlas. Ja. Och vi lägger det här budet, så då kommer den här kommitténs jämkning av priset drivas upp på en klart högre nivå. Och sen finns det väl också möjligen...
Är det lagligt att hålla på så här?
Det är levilagligt.
det känns jävligt gråzon här alltså.
Det är fantastiskt underhållande. Jag tror i och för sig att det kanske kan visa sig att det finns en andra serve inbakad här. Och det är att Burnley kan ju ha fått en liten hjälp på traven för att släppa Kieran Trippier till Spurs. Högerbacken som är lovande och rivig men fortfarande ganska oslipad. Han är ju eftersökt av en handfull Premier League-klubbar på någorlunda hög nivå. Och det kan ju vara så att Spurs...
Inklusive Liverpool.
Ja, det kanske, så kanske det är. Istället för Glenn Johnson. Vad händer med Glenn Johnson? Vi återkommer till det. Men det kan vara så
Turkiet.
Att Spurs har sagt till Burnley att ja, men om vi hjälper er här lite med Ings-affären. Mm. Om vi får se till att ni får ut några extra miljoner pund här. Då ska vi väl kunna komma överens om den här tatuerade högerbacken. Det är faktiskt inte helt orimligt, men nej. Oavsett vilket är det jävligt festligt.
Att jävligt fult är det.
Tottenham verkligen har drivit upp det där priset.
Men jag fattar inte, han är ju kontraktslös och det handlar ju om den här utvecklings- eller den här utbildningsersättningen på något sätt. Det är det rör sig om. Men där ska ju en doms, alltså om inte klubbarna kan komma överens om den här utvecklingsersättningen eller utbildningsersättningen, så ska ju en, någon sorts idrottsdomstol avgöra vad priset blir.
Men jag tror att den idrottsdomstolen förväntas väga in ett presumtivt marknadsvärde. Och kan man då liksom bevisa att en annan Premier League-klubb ofrånkomligen har varit beredd att betala 12 miljoner pund, så kan man inte komma och hävda att Danny Ings bara är värd 4 miljoner pund eller någonting. Titta här, vi har papper, ett faxat bud från Daniel Levy, 12 miljoner pund var de beredda att betala. Jag tror att det är där någonstans sammanfattningen ligger.
Ja, så är det, vi får se i alla fall. Danny Ings då som spelar och som värvning till Liverpool, det är ju en FSG-värvning, en typisk liksom, ja, en spelare som kommer
typ.
En spelare som kommer billigt, han är 22 år gammal, han är Premier League proven, han kommer säljas för mer pengar än han köptes för, även om han inte blir någon supersuccé och även om det inte bidrar så där jättemycket sportsligt till Liverpool. Så sammanfattar jag i alla fall den. Det är liksom ett logiskt köp. Sen utesluter inte jag att han faktiskt kommer kunna bidra till Liverpool, för att det är en duktig fotbollsspelare, tycker jag. Jag känner framförallt att inte förra säsongen, men säsongen innan den, när han kom upp och Charlie Austin precis hade lämnat Burnley för QPR, och det var egentligen inte Danny Ings utan snarare Sam Vokes som skulle vara den som liksom axlade manteln från Charlie Austin. Och kommer upp som 20-åring i ett lag som för det mesta utav spelet som Burnley gjorde i Championship och blir Player of the Year, gör 27 mål alla turneringar och har en kanonsäsong utifrån, för att det är en jävla skillnad att som Burnley förra året springa på andra bollar, få jobba väldigt mycket själv, inte få speciellt mycket assistans från mittfältet, mycket kontring och fasta situationer att göra sina, och han petar ändå in 11 bollar, men att i säsongen innan faktiskt spelat i ett spelförande lag i ett av då den ligans bästa lag, de kom ju tvåa där bakom Leicester, var så pass effektiv och var det så ungt. Det tycker jag är det som får mig att i alla fall vara lite optimistisk inför den här värvningen.
Det ska bli kul att se honom när det är U21-EM i Tjeckien. Det är en turné som ska bli skoj på många sätt att följa, men jag tycker faktiskt att den ofta ger en ganska bra indikation på vart de här, ja, kanske framförallt Premier League-spelarna ska ta vägen. För de kommer ut och mäter sig i en annan miljö och det ställs andra krav på dem, och de måste spela ihop till ett rykte snarare än att få det gratis i egenskap av Premier League-spelare. Nu kommer jag inte ihåg så det jävla mycket av turneringen 2013, men 2009 och 2011 följde jag på plats både i Sverige och i Danmark. Och 2009 så var det liksom uppenbart att Joe Hart och James Milner var på en klart mer elitkompatibel nivå.
Cattermole var med där också, va?
Cattermole var också med och gjorde väl inget större avtryck. Walcott var också med och gjorde också ett halvdant intryck, men där känner man att där finns det någonting. Men många sådana där spelare som man ändå hade haft höga förhoppningar på, Michael Richards till exempel, jag ska inte nämna med Mancien och James Tompkins och de andra som var med i backlinjen, men många föll igenom medan Milner och Hart flög på ett helt uppenbart sätt. Lite samma i Danmark 2 år efter, då det var Welbeck och Sturridge som jag tyckte var ganska överlägsna i England. Då var det i och för sig, det var Jordan Henderson sommaren och jag skulle hålla ett lite extra öga på honom. Jag tyckte inte att han såg speciellt bra ut, så visst, det är väl inte helt felfritt, men det ger ofta en osedvanligt tydlig indikation. De där tre gruppspelsmatcherna.
Det är den där åldern.
Det är den där åldern.
Ska ha liksom där... klickat, vissa saker ska ha klickat redan.
Ja, man ska se att de kan överföra just talang till en högre nivå. Så de där tre matcherna brukar säga mer än en hel halv säsong kan göra hemma i den välbekanta miljön. Så vi får se. Men Ings Milner, var ni på Milner redan förra veckan eller ska du ge din syn på honom också?
Vi var väl inne på Milner förra veckan, misstänker jag. Det är ju en värvning som går rakt in i startelvan för mig. Jag tyckte det var en av Manchester Citys bästa spelare förra säsongen. Trots att han startade så få matcher så kom han ju ofta in och inte minst den där matchen mot Bayern München var han ju suverän.
Som inne mitt fält där, eller?
Alltså, det pratas ju om att han har givits något löfte om att han ska få spela centralt. Och alltså, jag tycker Milner är jätteduktig centralt. Alltså, i Aston Villa var han ju fantastisk centralt. Och det var ju från den positionen som han värvades till Manchester City. Om det så var så att han värvades för att spela ytterst, men det var ändå där han spelade när han värvades. Han kommer säkert få sina chanser centralt, men framförallt så är det ju en Rodgers-spelare, alltså en spelare som du kan ha på fem olika positioner, eftersom Rodgers ska byta spelsystem tre gånger per säsong.
Tre gånger per match, eller på det du skulle säga.
Ja, men det är ju nästan så. Alltså att man måste kunna hantera liksom väldigt specifika order och väldigt specifika roller. Och där är ju James Milner ideal.
Faktiskt. Han är smart som fan och han är ombytlig, han är dynamisk, han kan ju spela wingback utan några problem, han skulle kunna fylla en kant.
Han går direkt från nummer 10 till wingback på en order och, gör, och gör det precis lika bra i samma match. Det är ganska få som gör det, så att på det sättet så är det en supersmart värvning. Jag menar, och dessutom han är en northern lad, han förstår liksom vad det innebär att spela där uppe. Han har respekt för klubben, Liverpool. Han har det med sig, han har vuxit upp på Leeds läktare som det rör sig om då, som ju inte är helt olikt liksom Liverpool, så att, ja, men det är en jättebra värvning tycker jag.
Men alltså, stämmer det, jag har inte gått in och granskat det på så sätt att jag fått en känsla för om det är korrekt, men löneuppgifterna runt honom, det är så jävla sjuka pengar han får.
Alltså, det har väl inte kommit ut någonting officiellt, men det som det pratas om är att det ligger runt 150 000 pund i veckan.
Men det måste ju spräcka hela lönebudget, det måste göra det rätt svårt att prata med Raheem Sterlings agent i nästa förhandlingsvända.
Ja, det låter ju helt sjukt, alltså det är ju extremt mycket mer pengar än ja, Gerard låg väl nästan där uppe. Men inte riktigt.
För det är FSG-modeller hit och FSG-modeller dit, det känns inte så jävla FSG-kompatibelt.
Nej. Men absolut inte. Nej, jag har som sagt inte släppts några officiella uppgifter på. Det kan finnas både add-ons och sign-ons och
incentive-based.
Precis, det som Martin Skertil inte var helt nöjd med, att de ville skriva in i hans nya kontrakt. han var inte ens bara lite missnöjd, han var svinförbannad.
Det var liksom, det här är paragrafer avsedda för spelare som är på väg att dö, typ. Ifall det spelade oklart om man överlever när han allvårdare, då kan man ha den här skrivningen.
Men... Oh, man blir lite trött på Liverpools ledning. Varenda löneförhandling och varenda kontraktsförhandling gör spelarna upprörda. Liksom. De börjar liksom så jävla långt ifrån spelarnas målbild, så att det blir liksom, även liksom en spelare som Jordan Henderson som ska vara på något sätt klubbens framtid, går ifrån möten och är på dåligt humör. Det ska liksom bara vara, det ska vara tummar uppåt när man möts i sånt där.
Vi sitter och häglar med Nabil Bentaleb och har gjort det i 9 månader, och Nabil Bentaleb tappar tålamodet och det gör mig skräckslagen. Jag vill absolut inte bli av med Nabil Bentaleb. Jag är mer orolig för hans kontraktsförhandling än jag är för några påstått presumtiva Man United-bud på Harry Kane eller Lloris. Men
vet du vad? Det är min nästa punkt på listan.
Jaha, så där ja. Smooth övergång, i synnerhet om vi betonar att vi är mitt inne i den.
Ja, exakt. Jag har skrivit så här: vi ska prata Spurs med Erik Niva. Kul va?
det har folk längtat efter. Det tycker de är ovanligt. Efter att ha pratat Liverpool med Patrik Syk. Så.
Precis. Nu kommer snart Fredrik Jönsson in och ska prata Newcastle.
Och Mike Ashley. Det ringer Sjögren att ta ett snack om Ben.
Ja, jag har tagit med en spelare in och en spelare ut, som det ryktas om nu då. Den spelaren ut är ju Bentaleb.
Ja, men det kommer inte hände.
Nej, det är inte säkert att det är, men det är i alla fall det ryktas om, och det är en knivig förhandling just nu.
Jo, men samtidigt han har kontrakt i 2018, och det hade han haft kontrakt i 2016, då hade det varit kört liksom. Mm. Kontrakt 2017 hade man varit riktigt skärrad, men nu har han kontrakt i 2018. Men det jag vill undvika, det är just att han, ja, men att han blir på genuint dåligt humör, och det ställs till på så sätt. För visst, han är fransman, men han är ändå han är fostrad i Tottenham. Man har pratat tidigare om den tacksamhetsskuld han känner gentemot klubben som trodde på honom när ingen annan gjorde det. Så i grund och botten vill han stanna i Spurs. Det känns dumt att rasera den viljan. Men med det sagt, som sagt, han kommer inte bli såld för någon form av budgetpris. Och det kommer vara fantastiskt svårt att förhandla om honom. Och det kommer också vara svårt för honom att gå runt och sura i 2 eller 3 säsonger. Så det faller väl på plats vad det lider, men ja, Tottenham är väl medvetna om att det faktiskt är klubben som har trumf på hand här, och jag vill ju inte att de ska överutnyttja det, jag vill inte att de ska overplay that hand, utan se till att få hans kontrakt underskrivet för Ryan Mason, Andros Townsend, alla de absolut, men bakanför Kane var ju Benta Leb den klart mest imponerande av alla de unga Tottenham-spelarna förra säsongen.
Så är det. Nu, om vi ska rykta in då, så är det ju Monacos Anthony Martial, hur det nu ska uttalas. Martial Anthony vill jag uttala det, men så ska det förstås inte uttalas. Vad tror du om den?
Ja, det låter så mycket pengar, både utifrån pengar, hans prestation och det han har bevisat hittills, och ja, Tottenhams och Levis gängse tillvägagångssätt. Det som känns rimligt är att jag tror absolut att Tottenham kommer värva in en ytterforward. Jag tror att de kommer värva ungt, explosivt, dynamiskt, utvecklingsbart, både ekonomiskt och spelmässigt. Så på så sätt ramlar det väl in. Och den övergången, det har varit så många rykten kring den från båda sidorna av engelska kanalen, att det nog ligger någonting i det. Men ska det handla om 25 miljoner euro eller något i den stilen, då jävlar ska du få se en incentive-based deal i så fall. Då är det så att ja, men ni får 6 miljoner euro nu, och sen får ni 18 miljoner när Tottenham vinner Champions League. Typ så kommer det i så fall struktureras. Men det är väl där någonstans Tottenhams transfer sommar ligger. Jag tror att vi kommer ta in en ytterforward oavsett vilket. Eventuellt en inne mittfältare. Därutöver så tror jag det är en in, en ut. Eller en ut, en in, rättare sagt. Mycket kommer kretsa kring vad vi kan bli av med. Och vad det sen finns för utrymme att ta in något istället. Vi vill ju strukturera om inne mittfältet. Men då vill vi i första hand bli av med Paulinho, tyvärr, för jag trodde så mycket på honom. Stamboli, som jag överhuvudtaget inte fattade varför vi värvade in. Capo, som inte har hamnat rätt. Eller för den delen Dembele, som ja, har sina kroniska förtjänster och brister. Nu ryktas det dessutom att han har en höftskada som gränsar till det kroniska. Dessutom så, ja, det gäller på inre mittfältet. Detsamma gäller egentligen på topp. Tottenham vill absolut ta in en anfallare till, men de vill i första hand bli av med Adebayor och därefter Soldado. Blir det så kommer det. Men jag tror liksom inte att de kommer hiva in en fjärde anfallare innan de vet vilket utrymme som finns.
Nej. För Harry Kane är ju framtiden.
Ja, men han kommer stanna. Jag har sagt det flera gånger, jag är inte ett dugg orolig kring Harry Kane, och jag är orolig kring allt annat som rör Tottenham. Så.
Så är det. Vet du vad? Då lämnar vi Tottenham. Och så ska vi prata lite FIFA-silly.
Ja.
Vem tar över? För Mino Raiola har ju erbjudit sina tjänster som interim manager. Och nu parafraserar jag vad han sa här i intervjun. Men 6 månader räcker för att ställa allt till rätta. Första tanken i mitt huvud är ju, hur mycket skada skulle Mino kunna ställa till på 6 månader?
Ofantligt mycket, tveklöst.
Ja, men det är liksom, en del av mig vill ju se det. Alltså kaospiloten i en vill ju bara rulla tärningarna och se vad som händer här.
Skulle det bli drag under galoscherna, som Ian Wachtmeister en gång formulerade det. Och ja, all förändring inom FIFA är ju nästan till det bättre.
Kanske.
Nej, men det finns absolut något i mig också som känner att kör Mino, men ja, så kommer det ju inte bli ifall vi nu ska silly förhålla oss till det hela. Det är väl dessvärre så att tills FBI släpper nästa bomb så då sitter väl bara Blatter kvar och överser allting ända in i december eller januari eller vad det nu blir frågan om när det ska utses en ny. Och sen blir det väl någon av de ja, potentaterna som redan har hökat runt det där. Det blir någon pinsali eller något i den stilen, befarar jag. Men samtidigt, FIFA har ju verkligen... Ja, det har överraskat mig, spelet runt FIFA, några gånger den senaste månaden. Så det finns ju gott hopp om att det ska kunna brisera fler bomber och att det... riktningen ska kunna bli en ytterligare ny.
Så är det ju. Figo, Ginola förstås, profilstarka.
Ja, men Ginola, vad är det? Liksom, det är klart att det inte blir Ginola.
Så ska du inte säga. Jo, det är klart att det inte blir Ginola.
Det är klart, jag kan absolut inte säga det blir Figo heller.
Lite mer logiskt då, prins Ali som var där, stod emot, och sen Michael van Praag, ska man uttala det så?
Han är holländare, så det är väl något åt det hållet.
Något åt det hållet. Och så förstås Platini.
Ja, och där känns ju det sistnämnda ganska sannolikt. Visst, han har vid några tillfällen sagt att det inte är hans gig, men som realpolitiker runt omkring honom har konstaterat, det har han ju bara sagt eftersom att han uppenbarligen inte haft någon chans. När nu möjligheten öppnar sig så skulle det inte förvåna mig ett endaste dyft ifall Platini hoppar på det tåget. Och det, ja, det skulle väl innebära en viss kursändring, men en kursändring in på en ganska strömlinjeformad väg. Okej, Platini har försökt lite grann att omdistribuera den europeiska toppfotbollen, men i allt väsentligt har den ju gått i en entydig riktning under honom. Det har blivit de stora och de kapitalstarkas marknad på ett ännu tydligare sätt. Det är väl fullt rimligt att befara att FIFA skulle utvecklas i samma riktning om han tog det jobbet. Och det är ju också en sån riktning som uppriktigt sagt är ganska lätt att komma undan med, för då blir man påhejad av de stora fotbollsnationerna, deras mediemaskinerier, och då är de ifrågasättande rösterna betydligt lägre än de har varit runt Sepp Blatter.
Och Platini röstade för ett VM i Qatar.
Ja, och hans son sitter väl fortfarande där nere i Qatar och är vd för något idrottsmarknads...
Strax efter den rösten föll.
Mycket smakfullt det hela.
Ja, det är det verkligen. Det var FIFA-sillen det. Vi vet ju inte så mycket. Alltså det där är ju omöjligt att spekulera egentligen. Men det var ändå det var kul att ta upp. Mest för att Mino Raiola var glad.
Jag är glad om Mino är glad, höll jag på att säga. Jag är framförallt glad om FBI kör på. Fan vad jag sätter till tro och hopp till FBI nu.
Det sköna är ju att alltså, amerikanerna kommer ju nu vara så att we saved soccer. De är ju redan där.
Ja, men det har de rätt till.
Ja, och det bjuder jag. Det bjuder jag så gärna på.
Fan, hon chefsåklagaren, vilket geni alltså. Jag vill ha henne i alla sammanhang.
Ja, men det är ju underbart. Man älskar det här, man älskar det verkligen. Men jag tänkte att vi skulle grisa ner oss i någonting annat som kan få vissa konsekvenser på transfermarknaden och som FIFA i högsta grad är inblandad i. Det är nämligen deras förbud mot tredjepartsägande. Jag gav dig en heads up inför det här programmet att vi skulle prata om detta. För det är inte så jävla invecklat egentligen, men konsekvenserna av det kan väl i alla fall krävas en liten förklaring. FIFA har helt enkelt tagit ett beslut, fattat ett beslut som UEFA också står bakom, att man ska förbjuda tredjepartsägande, alltså inte klubbar emellan utan där agenturer och företag äger en del av spelarna. Och det här beslutet har ju då nu förstås överklagats, ska till Europakommissionen och överklagas av förstås den portugisiska och den spanska ligorna. Och det här inkräktar lite på det som ibland kallas för Porto-modellen, det vill säga att man förstås genom intensiv scouting, i första hand i Sydamerika, just Portos fall, hittar kvalitetsspelare som man sedan värvar med hjälp av en tredjepart för att kunna sälja vidare, i vissa fall kanske liksom 10 gånger investeringen som det har varit i, ja, med Falcao och Hulk och sådär. Och man gör det genom att blanda in en tredje part, och då kan man då ta lite större risker och man kan betala de här sydamerikanska klubbarna lite mer och få lite första king då på de här spelarna, ta dem till Porto, och företagen agerar ju som tredje part, och det är ju en rent ekonomisk kalkyl de gör. De bryr sig inte så mycket om Portos sportsliga utveckling, alltså det är inte därför de värvar de här spelarna, utan det handlar om att göra en bra ekonomisk affär. Och det är klart att går det bra för Porto så stiger ju spelarens pris, men framförallt är det ju affärer det handlar om. Och det här vill man då stoppa. Det här är förbjudet i England till exempel sen tidigare. Men det här kommer få konsekvenser för framförallt de portugisiska lagen. För det är så här de har kunnat hävda sig mot Real Madrid och Bayern München och Barcelona och Manchester United som har helt andra resurser i sina egna klubbar. Att man faktiskt tar in hjälp att på något sätt haka på.
Ja, både och.
Därför är man lite kluven, känner jag.
Ja, både och, eller på att säga, på flera sätt. Men till att börja med så har det ju lett till någon form av omkalibrering av just den portugisiska modellen redan. Porto har ju börjat jobba med lån och med fritransfers på ett tydligare sätt än de har gjort tidigare. Redan under den gångna säsongen så hade de ju flera lånespelare från de stora spanska klubbarna.
Ser du, FIFAs beslut fattades ju inte nu, utan det var ju i september förra året. Och sen så har de då hållit på att diskutera det här.
Ja, kommer fortsätta det, men man hinner kalibrera lite grann. Men, ja. Men de har ju haft just lånespelare från de stora spanska klubbarna. Och de lyckas ju tydligen till och med göra en jättevinst på det. För de hade Casemiro på ett tvåårslån. Och nu fick Real Madrid, om det nu är Rafa eller vem det är, för att ta tillbaka honom ett år i förtid. Ja, då får Porto 7 miljoner euro för det och bara sortera in bland de övriga transferrikedomarna. Så tog de han Bueno från Rayo också på fri transfer, och det är ju delvis ett annat sätt att jobba. Man ser nu också att Benfica ger andra sorters signaler inför den här transfersommaren. Det ska inte vara lika mycket sydamerikanskt längre, utan det ska mer vara egna akademispelare. Det ska vara Victor Lindelöf som tar Benfica framåt. Han skrev på ett femårskontrakt bara häromdagen. Västeråsaren. Det ska bli spännande att se om han kan ta plats. De har ju kontrasterat sig gentemot Porto och Sporting, eftersom att de inte alls har haft en så bra slåss mellan akademi och A-lag. Bernardo Silva får då till Monaco istället för att spela för Benfica. Så visst, de måste tänka om lite grann. Samtidigt så måste jag känna att jag inte riktigt känner igen mig i den här bilden som de målar upp. Att det här har varit deras sätt att hävda sig gentemot Real Madrid och Bayern München. Alltså det är inte så att de har vunnit en massa dragkamper mot Real Madrid och Bayern München. Det är bara att de har tittat på andra spelare. Real Madrid och Bayern München värvar färdiga spelare. Ska de värva direkt från Sydamerika, så får det ju lov att vara Neymar-typen mer eller mindre framöver. Och där kommer ju Porto ändå inte kunna hävda sig, hur många trepartsägare de än visar upp. Ifall de går i clinch i en transfersituation mot de mycket större klubbarna, så är de ju chanslösa. Deras modell har ju alltid gått ut på att de har tittat efter andra saker än FC Barcelona gör. Och det tror jag att de har alla förutsättningar att fortsätta med. Om sen de pengarna som Porto investerar går till en säljande klubb eller en uthyrande klubb eller en extern agentur, så föredrar jag uppriktigt sagt det förstnämnda. Jag kan inte se att skillnaden i utlägg ska behöva bli så där fantastiskt.
Men det handlar ju om att det blir en lägre risk för klubben om det finns en extern investerare som är där och skjuter till pengar.
Jo, men nu den möjligheten försvinner för alla, så kan jag inte säga att den skulle diskriminera just de portugisiska klubbarna så fantastiskt mycket hårdare.
Även om det är de som har utnyttjat det hårdast.
Ja, det är de som har utnyttjat det hårdast förvisso, men jag tror att i teorin så borde det inte behöva bli en så stor sak. Sen i praktiken kommer det vissa finnas kryphål i miljarder där också. Det kommer finnas så här liksom, när man säger man, mer eller mindre kulissklubbar som man bara använder för att placera spelare i fram och tillbaka. Så, men för att sammanfatta, jag tror att Porto kan scouta och värva i stort sett lika smart alldeles oavsett ifall nu det här efterlevs. Det kommer ju bli som det alltid blir, det efterlevs lite halvt sådär. Och sen är det bara en fråga om att hitta en annan typ av kryphål, en annan typ av modell. Mm. Men nyckeln till Porto,
högre agentfis.
Nyckeln till Portos framgångar, det har inte legat i att de har så jävla smooth kontraktskrivningar eller avtalsförhandlingar. Det har varit att de har scouta och utveckla bättre än några andra. Scouta och utveckla, det har de precis samma möjligheter att göra framöver också.
Ja. Så är det. Där hade ni det. Jag hoppas att min förklaring innan inte var allt för rörig. Jag kände att jag började snubbla lite på begreppen där i slutet. Men det får ni leva med.
Jag vill komma med en syrlig dialektreferens kring hur du uttalar ordet rörlig. Men eftersom att jag gör det med min dialekt så vet jag att det bara kommer backlash ändå.
Ja, det var någon annan gång som det var någon som du påtalade min östgötska som smiter igenom ibland. Men det har du inte mycket för.
Ja, jag har kunnat konstatera att jag fan ligger Västervik i Östergötland. Jag har alltid trott att det ligger i Småland.
Ja, det ligger i Småland. Men vi pratar östgötska.
Fast ni bor i Småland?
Absolut.
Fan, går det?
Så är det. Det är på gränsen.
Oxymoron.
Tillhör Linköpings stift.
Aha, ja.
Men det ligger i Småland. Det är lite,
eftersom att
det
är ni är så jävla kyrkliga så sätter ni stiften före.
Exakt.
Ja, jag förstår.
Nej, men så, jo, för fasen vet jag. Västervik, där pratar vi östgötska. Det är ingen snack om saken.
Stefan Edberg håller på.
Stefan Edberg, han pratade i och för sig inte speciellt mycket östgötska, men han flyttade till Växjö när han var bara 16-17 någonting.
Ja, något tennisgymnasium. Men vilka håller han på? With a passion?
Ingen aning.
Ingen aning, säger Nej. Du. Han,
hade, with a passion, jag vet inte ifall jag någonsin har sett passion i de där ögonen.
Ja, det är berättigad invändning, men om jag inte misstar mig fantastiskt grovt, vilket jag är rätt säker på att jag inte gör, så håller Stefan Edberg jättemycket på Leeds United. Han och James Milner har kanske stått där
säkert.
Axel mot axel någon gång i mitten av 90-talet.
Ja, säkert. Det skulle inte alls förvåna mig, men det var inget jag kände till i alla fall. Även att jag och Stefan är ju tajta, förstås. Ja, som alla som är från Västervik är tajta.
Du har nog slagit en och annan boll i Stefan Edberg-hallen.
Ja, jag har faktiskt slagit boll med Stefan Edberg i Stefan Edberg-hallen.
Du är ju tajt med. Och inte prata Leeds. Beklämmande.
Jag har inte pratat Leeds. Nej, jag var inte. Leeds var inte på min tankevärld då när jag var 6-7 år gammal. Hur som helst. En fråga som dök upp hos mig häromdagen. Och det kan ju bero på att jag är... inte har bäst koll i världen, men det var liksom så här, det bara dök upp. Vem är Alex Vidal och hur i hela friden kan Barca värva honom när de har fucking transferförbud? Sen har man ju googlat lite grann då, sen den här frågan dök upp i huvudet. Dels vem Alex Vidal är, men...
Alex, tror jag.
Ja, exakt.
Utan att blanda in det dialektala, men det är ju ta med fan ett i där. Ja, Alex. Katalanskt antar jag, för han är ju katalan.
Ja, precis. Och det är ju så här att han kommer ju först nästa år.
Ja, eller är det så?
På något sätt.
Han börjar väl spela först nästa år, men ja. Så som jag uppfattar
affären. Han ansluter och sitter och liksom...
Och skolas in under en höst och ja. Verkar vara helt okej med det. Och nu komplicerades ju det hela ytterligare av att Dani Alves valde till slut att skriva på den där jävla förlängningen. Så nu ska ju han vara kvar och köra. Och det borgar väl i för sig för en jävligt smidig övergång. Kan Alves plöja på i... majoriteten av nästkommande säsong. Vidal kan dyka upp och köra lite på våren och sen kommer den stora övergångsfasen nästkommande säsong. Men det är klart att det kräver ju mycket av Vidal. Det kräver en rätt stor uppoffring av Vidal.
Som dessutom inte är utpräglad ytterback egentligen.
Nej, och det kan väl i och för sig vara ett case för att de väljer den här lösningen. Att han kanske måste utbildas i att spela ytterback. Och det kanske är vettigt att låta det huvudsakligen ske på träningsplanen under ett halvår eller så. Men det är klart, Vidal, han är inte purung, han är inte 19, han är väl sådär 26 eller någonting. Och att då bara försaka en halv säsong för att sen stå i skuggan av Daniel Alves för att därefter eventuellt gå in som första val, det är en rätt stor grej. Men sen är ju FC Barcelona också just en rätt stor grej, i synnerhet för en katalan som har varit där i juniorlagen och snurra. Sen vet jag inte, i och med nu att Alves skrev på kontraktförlängningen, så vet jag inte om det är uteslutet att Vidal lånas tillbaka till Sevilla. Sevilla och Barcelona har ju så jävla mycket med varandra att göra numera. Det är
kan de göra så då? I och med det här transferförbudet, så transfern går ju egentligen först igenom 1 januari. Det är ju liksom det som är grejen. Det är någon sorts, ungefär som, ja, men säg, som Liverpool har gjort med James Milner nu då. Den transfern går ju faktiskt, han är ju Manchester City-spelare fortfarande fram tills 1 juli när fönstret öppnar och så vidare.
Ja, svaret är jag vet inte. Jag har ingen aning vad som är möjligt, men jag vet ju just att Sevilla och Barcelona har utvecklat jäkligt tajta band, lånespel.
Ordet kryphål kommer ju krypande till en, för att det känns som att det finns något kryphål där som man har utnyttjat, för att ena tanken var ju att Barca inte skulle få värva spelare.
Ja, samtidigt är det väl svårt, det är svårt att förhindra och knyta liksom avtal som träder i kraft först när avstängningen hävs. Det är väl svårt att se några hinder mot, men vi får se. Men ja, vi kan i alla fall konstatera det, att fan vad Sevilla gör pengar på Barcelona, och fan vad Barcelona gör spelare på Sevilla.
Rakitic är ju magisk alltså.
Ja, Rakitic är fantastisk. Dani Alves har ju varit, trots alla hans brister och trots att han är så pass irriterande som han är ibland, så har han väl varit världens kanske bästa högerback tillsammans med Filip Lahm under den senaste 10-årsperioden. Keita gjorde ju mycket nytta när han kom till Barcelona också, så ja, de har verkligen hittat en handelsväg, en sidenväg däremellan. Det är ju Sevilla och Arsenal de värvar ifrån, och Sevilla-spelarna tenderar att vara mer lyckade än de hittar i Arsenal.
Ja.
Såg ni alla graf på det där, att om man bara räknar så har typ FC Barcelona pröjsen, om det var en tredjedel eller en fjärdedel av Emirates liksom, bara i transferutgifter.
Man värvar rätt bra från Liverpool också.
Ja, det är en kille bekostar.
Ja, Mascherano ska vi inte glömma.
Nej, det ska vi verkligen inte. Det ska vi fan inte göra. Vilken läktare ni bygger om nu? Är det huvudläktaren eller?
Ja.
När är den klar?
Ska vi vara klar till nästa säsong?
Ni skulle börja borta för att den inte skulle vara klar riktigt till dess.
Ja, något sånt. Jag har inte stenkoll på det där.
Nej, det är ändå snabbt jobbat att bygga om en hel huvudläktare på en sommar.
Ja, de bygger inte om hela heller. De bygger typ på den på höjden på något sätt.
Alltså,
jag vet inte riktigt hur det är, men det är inte en fullständig ombyggnation som jag har förstått det. Jag ska inte ta gift på det. Jag har inte stenkoll på Anfields nya utseende. Det borde jag ha, men det har jag faktiskt inte. Däremot så skulle väl kopp förlängas, tror jag.
Förlängas? Alltså, vadå? Ja.
Den ska bli högre.
Ja, okej. Den ska höjas.
Höjas.
Men kommer den vara, jag förutsätter att den kommer vara single tier fortsättningsvis också.
Ja, det ska det vara.
Ja, då är det väl okej.
Okay. Vi måste ju begränsa förändringarna.
Ja, men alltså, vad fan, det är ju hela selling pointen med den läktaren och för den delen. Sydtribuner på Westfalenstadion, att det ska vara just single tier. Det ska inte vara några jävla glasrutor mitt i läktaren och så vidare. Men vad fan.
Jo, men den ska, ja. Som sagt, jag har inte så bra koll på det här arenabygget. Jag ska läsa på till en framtida
podcast. Jag kollar om jag lyckas skrämma bort alla stackars hyresgäster som får sitt hem bulldozrat som en konsekvens.
Alltså, de är inte så jävla många ändå.
Och något jävla offer får man ju spika upp på läktaren.
Så man kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg.
Nej, det säger...
Så är det ju. Men framförallt det de skulle börja med, och det är ju också logiskt att de skulle börja med att bygga ut de här logerna och det som faktiskt drar in pengar i väldigt hög utsträckning. Och det var ju många som irriterade sig över att man skulle börja i den änden, men det är ju en kapitalistisk ett kapitalistiskt, fan nu tappar jag ord också, kapitalistiskt initiativ att bygga om den här arenan överhuvudtaget. Det är ju inte för fansen skulle i första hand, utan kanske för att tjäna mer pengar på klubben.
Det är fascinerande hur man påverkas. Just Tottenham har ju haft ett övertydligt exempel på det där med individens rättigheter kontra storkapitalets framfart. Det var ju det här lilla stålverket, eller vad man nu ska kalla det för, som heter Archway, som bara vägrade sälja på Tottenhams villkor och på egen hand då blockerade hela ombyggnationen av White Hart Lane. Och i grund och botten så står man ju såklart på den där lilla familjeföretagets sida. Vad fan ska de bara sälja på någon annans villkor så fort de åläggs att göra det? De ska väl få driva sitt verk bäst de vill. Men samtidigt, vad fan, arenan måste byggas om. Håller de på och blockerar bara för sin egen intresse?
Var det där det började brinna?
Det var där det började brinna.
Ja, det känns sådär.
Ja, det var lite besvärande, kan jag väl känna. Det blev väl aldrig klarlagt ifall det var en naturlig eller anlagd eld. Det blev i alla fall aldrig klarlagt att det var en anlagd eld. Men det kändes väldigt besvärande. Ja. Sen finns det ju tydligen något i brittisk lagstiftning som väl någonstans ändå allt sammanvägt är ganska vettigt. Där liksom individens särintresse ställs emot någon form av uppfattat allmänintresse, ifall nu det här stålverket blockerar möjligheterna att regenerera hela det nedgångna Tottenham-området. Ja, då kanske den rätten ändå ska anses vara juridiskt mindre värd. Och...
Måste man elda så måste man elda.
Knäcka ägg och elda och allt det där. Ja, ja, det var det här. Kapitalen måste fram.
Från White Hart Lane till Jackson Martinez via Portugal till Arsenal då?
Ja, så får det inte bli. Då blir de ju bra på riktigt. Nej, jag såg nu att hans agent var ute och bara fastslog att det kommer bli klart och färdigt med Jackson Martinez flytt under den kommande veckan. Det kommer bli en, i hans ord, stor europeisk klubb som pröjsar hela utköpssumman på 35 miljoner euro. Och det verkar väl i och för sig som att det halvt nyägda Milan och kanske till och med det ambitiösa Valencia ligger före i kön. Men det är klart att det går att se en logik i en Arsenal-övergång. Det enda man tycker, de brukar inte värva så stort.
Så dyrt brukar de inte vara. Alltså, de gör det ju en gång per år.
Sommar har de ju börjat göra det nu för tiden. Men det brukar ändå vara ganska frösel. Man kan inte säga att det var så utdragen. Det var väl lite blixt från klar himmel. Men min känsla här är att det har varit klart så länge att Martinez ska flytta. Att om det hade varit Arsenal han skulle till, då hade det redan varit mer väldokumenterat. Det hade sipprat ut mer uppgifter om det är brittisk press och så vidare. Det är naturligtvis en spekulation som jag kan få i nacken.
Det är många röster just nu som placerar Martinez i Arsenal.
Ja, min teckentydning går ut på att det inte är där han hamnar. Men jag inser att jag kan få det här dubbelt i nacken. Dels kan jag mycket väl ha fel, dels kan Arsenal mycket väl bli bättre. För Martinez är ju, med reservation för omställningen och anpassningen, en anfallare av väldigt hög europeisk klass.
Ja, han har sina dagar och han är helt fantastisk. Men jag har också sett matcher där han har promenerat runt och sett
fan,
väldigt ointresserad. Men vad fan,
borta, hur sugen skulle du vara?
Jävligt sugen skulle jag säga.
Ja, ju för sig alltså. Nej, han kom ju tillbaka från skada. Och fick verkligen kämpa sig tillbaka för att kunna starta mot Bayern München. När jag var nere i Porto på den matchen. Och där framstod han verkligen som en så jävla ledarfigur. Tog laget i sin hand och baxade det upp det på en högre nivå än det tidigare hade varit på. Verkligen ledde dem förbi FC Bayern. Och det gjorde han då halvt skadad och så vidare. Där imponerade han stort. Så jag tror nog att han har karaktären också.
Absolut. Fan, men före vi lämnar Portugal, vi måste säga något om Jorge Jesus.
Ja, jävlar du. Den såg jag inte komma.
Nej, den är ju helt, alltså, den är ju så galen.
Ja.
Alltså, nu lever han ju under liksom polisbeskydd på hemlig ort och så vidare.
Alltså, någon siffra på hur många dödshot han hade fått ta emot, det var ju flera hundra. Liksom.
Ja, ja, visst. Jag menar, det där är ju som att gå från Rangers till Celtic, liksom, eller...
Ja, alltså, nästintill.
Nästintill, inte riktigt, det är för det... Det är jobbigt.
Ja, men det som också gör det lite ovanligt är ju asymmetrin i det hela. Det är ju en sak att gå från den...
Lite mindre Sporting till lite större.
Exakt, eller för den delen från den jämnstora rivalen till den jämnstora rivalen. Men här går han alltså från den stora, mäktiga, titelvinnande klubben till den lilla, underpresterande konkurrenten. Mm. Och det gör ju det hela lite extra kittlande.
Och man förstår inte riktigt varför.
Ja, det var ju tydligen Jorge Jesus, han har ju en ganska stor tro på sin egen förträfflighet. Han tycker att han ska värderas därefter. Och den springande och utlösande punkten var väl som alltid pengar. Han tyckte att han skulle få mer betalt än vad han fick. Och sen är det tydligen så, det här har jag bara läst mig till, att det finns nya angolanska pengar i Sporting. Sen finns det visserligen de som hävdar att de angolanska pengarna och Jorge Jesus lön, de kommer från olika ställen. Och jag vet inte fan hur de där budgetöverslagen går ihop. Men
olika pengar luktar olika mycket.
Ja, så. Något sånt kanske. Ja, men det finns nya pengar i Sporting och det finns en vilja att åstadkomma någonting. Och det finns en ständig önskan om att knäppa Benfica på näsan. Och när allt det där sammanföll så fanns det tydligen då plötsligt en möjlighet att få loss en Jorge Jesus som gick och kände sig plötsligt undervärderad i Benfica. Sen har han ju också en lång och grundmurad Sporting-historia. Han har själv representerat klubben och tydligen var hans egen pappa en jättestor Sportingman. Han är en gammal herre numera. Han ligger tydligen på sjukhuset och närmar sig frånfället. Men innan han då skulle ha fullbordat övergången så ska då George Jesus ha åkt till sjukhuset och sagt till pappan att ja, nu kan du vila i fred, nu infria löftet, nu återvänder jag till Sporting. Och det är klart att det finns något lite romantiskt och sentimentalt kring det, men det kan också vara en del förklaring till att den här osannolika övergången blev av.
Ja, för att den är osannolik verkligen.
Ja, den är helt jäkla. Ja, det är liksom som någon sa, det är inte riktigt, men det är ju Arsène Wenger till Spurs. Okej, han har varit där ännu längre och åstadkommit ännu mer, men just det där med styrkeförhållandet mellan två rivaler. Och Rodgers till Everton skulle inte vara samma sak, för Rodgers har inte åstadkommit så jävla mycket i Liverpool. Men George Jesus har ju verkligen gjort.
Och jag skulle säga att rivaliteten mellan Liverpool och Everton är inte lika stark heller som den är mellan klubbarna i Lissabon.
Den har ju fortfarande den där friendly garneringen.
Ja, det finns ju där sedan 25 år tillbaks. Den är jättemärklig alltså.
Den är kittlande i alla fall. För som följer den portugisiska fotbollen på lite sådär lagom långt avstånd, så är det klart att man blir mer intresserad på den säsongsupptakten.
Ja, men så är det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men före vi går vidare så ska vi faktiskt ta och ringa Fredrik Jönsson som befinner sig i Trelleborg. Han bevakar U21-landslagets samling inför det stundande EM:et som kommer bli väldigt intressant att se i sammanhang. Inte minst för några av våra svenskar. Så vi tar och slår en signal till Fredrik nu. Tjena Fredrik, du befinner dig på en blåsig gata i Trelleborg, stämmer det?
Absolut. Fantastiska Palmernas stad nere i Skåne. Ja. Blir det omkring.
Underbart. Har varit och hängt på Tjongavallen ett par dagar?
Ja, vi var ju där igår. Första tillfället, eller planen bakom där, så ungefär halva U21-gänget tränade, de som hade spelat i Allsvenskan var inte med. Och sen är det träning idag och imorgon, och sen är det match på torsdag. Och hetast när det gäller Silly är ju, det är väl alltid för John Guidetti när det gäller det här laget. Jag vet inte, det skrivs ju hemma om Trabzonspor och allt möjligt. Jag frågade honom igår och han sa att det var typ den enda klubben som han inte hade talat om, och så la han till ett faktiskt, för då lät det som att det var mängden med klubbar. Och sen så sa han att, frinade han lite, och så sa han att du får ta det med min agent eller mina agent, och sen satt han lite press på dem också och skärsade lite och skojade och sådär. Så han var på bra humör och inte alls orolig för framtiden. Jag skulle ju jubla på ett sätt om han hamnade i Trabzonspor, för då blir han lagkamrat med Arkan Sengin, och Sengin och Guidetti i samma klubb, då måste vi nästan ha en stationerad reporter från Aftonbladet som bor där för att hålla koll på de här två grävarna.
Du är sugen på det gigget, tror jag?
Ja, absolut. Jag sitter längre nu här i Sillypodden. Nej, men det vore ju fantastiskt givetvis om han spelade med honom. Men sen samtidigt så ser man gärna honom i en större klubb, även om, nu ska inte jag träcka ner på Trabzonspor, men om man ser med svenska ögon är lättare att se och mer traditionsenligt som England eller kanske, ja.
Jo, nu är det så att vi står med inför ett U21-mästerskap. Det brukar ju innebära liksom genombrott för många unga spelare. Det är ju så att det här är ju liksom det bästa skyltfönstret man kan ha den här sommaren, att delta i det här mästerskapet. Och vilka ser du från det här laget som faktiskt kommer kunna ta det här klivet, kanske ute i Europa då, tack vare ett Europamästerskap?
Alltså, vissa av dem har ju bytt klubb ganska nyligen och gjort bra. Jag tänker på Ludvig Augustinsson till exempel, som gick till Köpenhamn. Har ju en plats där. Behöver inte flytta på sig. Sen är det klart att det finns ganska många som säkert vill köra. Jag tänker på Emil Kraft, som det har ryktats lite grann om. Han stod mest och flinade när jag pratade med honom efter AIK Helsingborg om att liksom, det fanns intresse. Du får prata med min agent och så vidare. Johan, ett bra mästerskap som ytterback, så tror jag absolut. Han är ju på gränsen till A-landslagsspelare också, så att det känns som att han skulle kunna få. Filip Helander, även om han gjorde bort sig fullständigt i sista matchen mot Djurgården. Han gjorde en djupdykning. Så. Ja, det var ju pinsam miss av honom. Så gör han ett bra mästerskap här, så tror jag också att han han kan få gå liksom vidare någonstans. Sen är det ju för John, han har ingen klubb överhuvudtaget, så han måste ju ha ett bra mästerskap och komma utomlands. Sen har Ville Vicky som kanske kan vara lite småsugen om han gör det bra. Sliter ju som ett djur på ett innebytfält. Simon Gustafsson i Häcken har ju varit en talang, jättetalang i många år. Känns som att får han då funka här så tror jag definitivt. Och som jag förstår det så finns det ganska mycket intresse för honom.
Pratades ju om det pratades ju om Italien där i januari. Att han hintade ju om, när han skrev på förlängning där, så var det för att han ville ge någonting tillbaka till klubben när han väl går. Är det verkligen så nära? Eller är det väldigt bra självförtroende på Gustafsson?
Det sägs att det finns ganska konkret intresse. Och han gillar ju som sagt Italien. Han har ju sin favoritklubb där och så vidare liksom. Så att jag tror absolut att det är ganska nära konkreta saker när det gäller Simon. Men den här våren som har haft med lite dåligt humör och lite sådana grejer kanske inte har hjälpt han direkt. Så det känns som att om man gör ett bra mästerskap här och visar att han kan leverera på den internationella nivån, så tror jag definitivt att det kan komma bud till Häcken. Sen är det ju om de är sugna på att sälja honom i sommar inför nästa säsong.
Ja, du som har mycket kontakter med agenter. Det snackas det mycket Turkiet?
Ja, men alltså, sen är det ju det, hur mycket ska man tro på och hur mycket bara är att snacka upp spelare och sådär. Man kan ju inte skriva i närheten allt snack som går. Men det är klart att det pratas mycket om det. Och tittar man i vissa lag så spelar det ju mängder av svenska eller före detta allsvenska fotbollsspelare. Gensebygli är ju en klubb där, väl 5-6 stycken, och i Mersinsbo spelade Sadiko och Abbe Khalili som är med här och så vidare. Så det finns ju ganska många, och nu har vi ju Akan Sengen i Trabzonspo, och Zlatan har ju ryktats lite flummigt till Trabzonspo, och John Guidetti har ryktats till Trabzonspo, och nu sägs ju även Albin Ekdal vara jagad av denna turkiska klubb. De ska vara jätteintresserade av honom. Jag vet att jag har liksom pratat om Trabzonspo tidigare i Sillisvep och så vidare, och som jag förstår det så är de jätteintresserade av liksom Albin. Sen om han går dit eller inte, jag kan tänka mig att det inte kommer bli någon affär för så bit in i juli. För att nu har han två landskamper, jag har en bra här, så kanske det finns kommer bud från andra. Jag såg vår konkurrent skrev att det var 9 klubbar som var intresserade av honom, och prislappen var på 40 miljoner kronor. Jag ska nog gå ner kanske lite till om man inte gör jättebra ifrån sig mot Montenegro. Och sen så tror jag inte att det är mer än kanske 4-5 klubbar. Jag vet inte vilka 9 klubbar det skulle vara som vill ha Albin så seriöst.
Nej.
Tryckte jag ner honom lite.
Ja, du har ju pratat om Hamburg tidigare här. De klarade ju kontraktet till Bundesliga.
Ja.
Konstigt nog. Med sista halmstrået verkligen. Är de fortfarande intressanta, tror du?
Jo, det tror jag. Alltså, det skrevs ju ganska nyligen om det. Så det känns som att de fortfarande är sugna. Men alltså, skulle prislappen bli på 40-50 miljoner så vet jag inte om de ger det för Albin. Senast de hade en svensk gick inte så jättebra när Marcus kostade typ 100 miljoner. Men det kanske man inte bryr sig om i det här fallet. Men det känns som lite mycket pengar. Men jag tror absolut, de Trabzons bor. Jag tror inte att det finns så många Premier League-klubbar som de har skrivit som tidigare när det gäller honom, utan jag tror att det är Turkiet, Italien och Tyskland för hans del i så fall. Men
HSV är en speciell klubb, man vet aldrig.
Nej, precis, definitivt. Det är ju en annan femma andra sidan. Vi har ju reporter som är med A-landslaget. Det känns som att det kan nog bli mycket, mycket surr kring det här mästerskapet. Alla möjliga spelare som ska vara med här liksom, i U21. Och sen får vi se vad svenskarna tar vägen. Det är lite som du var inne på tidigare, att det oftast blir att man flyttar på sig, och då kanske man inte ser det som så mycket pengar för en sån som Emil Kraft kanske, och HF får 5-6 miljoner, han försvinner till Venice, Turkiet eller Grekland eller något sånt här liksom. Och han är ju ändå han är ändå med i A-landslaget och så vidare, men det är väl John som är den som man liksom vill få fram var fan han ska gå för någonstans. Men det lär ju ta tid, även om man inte är orolig. Han är ju liksom ingen klubb. Jag skulle vara jättenervös. Tänk om han.
Men
det måste ju gå sönder. Liksom. Alltså han är ju extremt viktig för det här laget. Vad som han är utanför planen. På jättebra humör igår. Pratade, skämtade, donade, asskön liksom. Hade givetvis bestämt sig vad han skulle prata om innan han kom. Tryckte mycket på hans liksom statistik i Celtic och så vidare för att liksom poängtera att han ändå gjorde det bra. Han tyckte inte att det var en dålig säsong och så vidare. Liksom. Så mycket sånt tryckte han på. Men sen är det att vi möter 3 jävligt bra lag och vi ska liksom anpassa oss säkert efter hur de spelar. Och då blir det liksom ganska mycket slit, och då kanske han inte får det här utrymmet till målchanser och gör så mycket mål som han behöver för att få liksom genomslaget. Så att det är väl lite det som kanske talar emot att Sverige inte kommer liksom kunna föra matcher och kanske inte göra så mycket mål utan kommer slita och så vidare. Sen så kan man jämföra det här laget med lite när jag var iväg med U17 i Dubai och Sverige spelade ganska defensivt rakt igenom, men Valmö Berisha vann skytteligan ändå liksom, och fick massa klubbar efter sig. Så det är klart att det går ju även om man är en outsider i gruppen att göra mycket mål som anfallare, men det är väl det han behöver. Han behöver ju visa, han visade i höstas att han kan göra mycket mål, han var fantastisk i Celtic även om det var skotska ligan, men sen hamnade han ju liksom helt utanför för att han inte ville förlänga. Spelade typ ingenting under hela våren. Tränaren sa att det blir ingenting för dig, du får sitta på bänken. Han användes någon gång när de liksom roterade, det var mycket matcher. Så det betyder ju ändå någonstans att han måste leverera någonting här liksom.
No.
Och jag tror att han vill leverera som en striker, målskytt. Jag tror inte att han vill leverera som liksom en defensiv forward. Liksom, även om han sliter mycket. Han springer ju oerhört mycket. Han har ju ändå blivit jävligt bra på det liksom. Mm. Så att, det finns mycket spännande att se fram emot när det gäller han och se liksom. Han har ju bra fötter och så vidare liksom. Och vill ju så jävla mycket. Det är ju galen i fotboll på det sättet och skönt hugg liksom.
Ja, men så är det. Hörru du ska få återgå, så kommer vi höra mer ifrån dig från Tjeckien, hoppas vi.
Ja, självklart. Det är bara ringa eller så skickar vi svet eller vad som helst.
Vi får se.
Inga
det blir.
Konstigheter.
Nej, ja. Det blir mycket därifrån. Hörru du, ha det fint så hörs vi.
Detsamma, sköt om er.
Tack, hej.
Ciao.
Vi släpper in lite frågor före vi stänger butiken, tycker jag. Vi börjar med en fråga från Eri Brekki. Och det här är på norska, så att, nu får ni...
Einar Brekken hette han så. Det fanns någon som hette något sånt.
Eri Brekki hette
han. Ja, men den gamla spelaren hette han Einar Brekken.
Jag vet inte.
Jag googlar medan du läser frågan.
Ja, nu blir det norska här. Märklig stille om Hummels och Klein i det sista. Ändrar det icke upp i Manchester United likväl? En radioöversättning då, att det är märkligt tyst om Hummels och Klein på senaste tiden, och kommer de inte hamna i Manchester United i alla fall, båda två. Ja, Hummels till Manchester United, det är knappt man orkar liksom dra det en vända till. Ja, det kanske han gör, det kanske han inte gör. Det har ju låtit sådär i vadå, 3 år nu. Klein kommer att lämna Southampton, det kan vi vara rätt säkra på. Sen om det blir till Manchester United eller om det blir till någon annan, ja, det låter väl vara osagt. Jag håller ju fortfarande en liten tumme på att han ska dyka upp på Anfield under sommaren här, men
jag sitter och läser om Einar Bräckan, lärare i urologi.
Men det var inte han du var ute efter.
Ja, men det finns då jävla Einar Bräckan som har med fotbollen att göra här.
Ja, det gör det säkert.
Men det är då snack om bandygymnasiet i Sandviken. Mm. Ja. Han är som gammal Sirius-spelare. Ja, men ta mig fan, här närmar jag mig någonting. Vad sa vi? Hummels och Klein.
Ja.
Vad fan, Hummels har väl kommunicerat att han ska vara kvar i Dortmund ett år till. Har han inte det? Det kanske jag inbillar mig, men jag fick för mig att han hade statuerat detta. Klein har ju stagnerat, det håller jag med han som inte hette Einar Brekkan. Det var ju en sån övergång som man tyckte började verka ganska klar för en månad sedan. Ja, det blir Manchester United för honom. Och sen vet jag faktiskt inte riktigt varför är jag fejda ut.
Det kan ju vara lugnet för sig. Ibland så är det ju så här att när det börjar sätta sig andra klubbar, agenten behöver inte komma med fler utspel i media. Det dyker inte upp så mycket annat just nu, så håller man på liksom och faktiskt förhandlar på riktigt.
Det Man United ändå har förblivit bra på, det är ju klart övergångar snabbt och tidigt. Mm. Det är mer en Tottenham-metodik att låta en uppenbar övergång dra ut på tiden över precis hela sommaren. Det, så jobbar ju vi väldigt ofta. Så därför överraskar det lite grann. Men jag vet inte riktigt, jag har ingen riktigt svar att komma med på Einar Brekkans observation här. Utan den är väl giltig kort och gott. Lite överraskande att det har blivit, att det har mojnat kring Klein. Vi får se vad det egentligen betyder.
Fantastisk ytterback tycker jag.
Jag har i alla fall förmåga väldigt att bli det. Det trodde man ju om Luke Shaw också. Och sen visade sig att så jävla fantastisk var han inte ännu.
Nej, jag blev ju väldigt förvånad. Visst att Callum Chambers är väldigt ung. Men när Arsenal faktiskt köpte en högerback från Southampton, som de på något sätt skulle spela i starten, att det inte var Klein som jag tyckte var mycket bättre.
Chambers tror ju sig vara mittback, vet du.
Ja, jo, så är det ju för sig.
Ska också spela U21 igen.
Ja,
ska bli intressant att se om han kan spela fotboll eller inte.
Erik Ström skriver, det var mycket snack om flytt för Berahino i höstas. Nu tystare, blir han kvar eller rör han på sig?
En till mojning alltså.
Ja, alltså han var väl inblandad i en kontraktsförhandling där va? Som gjorde att han har ju samma agent som Raheem Sterling,
ja, precis,
AD
ja.
Ward, och han vet ju hur man spelar i media.
Jag vill ju att han ska dra i landet där, att han placerar Raheem Sterling i Man City och sen ersätter honom med Seydou Berahino och sitter bara där och gnuggar händerna och känner sig nöjd med sig själv. Det vore festligt på ett bakvänt sätt.
Och det hade kunnat bli så, ja, fast jo. nu när de har köpt Danny Ings, ja, så blir det knappast Berahino också.
Men det, ja, där är det väl lite grann så att det inte är svårt, även om det går att göra sig lustig över att Raheem Sterling tog sig var intressant för Real Madrid och Bayern München, så är det absolut så att Raheem Sterling kan gå till vilken Premier League-klubb han vill. Där är ju inte Seydou Berahino, utan han trodde sig nog vara i position att välja mellan, säg, Liverpool och Tottenham, som typ alla tror sig vara. Men nu tror jag inte Liverpool är så jävla intresserade, dels med tanke på Ings, dels med tanke på agenten. Och Tottenham tycks inte heller vara särskilt intresserade. De anstränger sig för att distansera sig från Berahino. Och aha, vad återstår då? Ska han gå till Aston Villa liksom? Det är ju inte ett sånt där jättelyft egentligen. Så kanske är det så att Berahino med agentur har överskattat sina egna valmöjligheter och nu befinner sig i en situation där de måste hantera det. Sen kommer U21-EM. Jag tror att Berahino kan detonera där också. Alla vägar bär till U21-EM idag, men jag kan se honom gör 5 mål i den turneringen.
Alltså den trion där framme med Berahino, Ings och Kane är ju väldigt intressant. Ja, så är det ju.
De får inte spela. Alex Pritchard måste spela istället. men absolut. Och Berahino har ju högst målsnitt av dem alla på internationell nivå. Han gör ju fler mål för U21-landslaget än vad Harry Kane gör.
Och han har gjort jäkligt mycket mål för U21-landslaget. I kvalet i det här mästerskapet så han gjorde ju mål hela tiden.
Han gjorde inte 10 på 12 eller något. Ja, han nästan snittade ett mål per match. Så jag tycker verkligen att det säger någonting, den där internationella nivån. Det säger visserligen väldigt mycket mer när det blir mästerskapen, när man har Vitryssland hemma på Riverside. Men lika fullt, så jag tror att Berahino, ifall han gör en korrekt analys av läget, så då avvaktar han U21-EM och ser ifall valmöjligheterna kanske blir större om den turneringen blir lyckad.
Fredrik Spett skriver, läser om både Falcao och Higuain till Chelsea. Vem skulle passa bäst? Eller behöver Chelsea någon annan?
Kan Chelsea få Higuain så vore det kanon. Även om man missar straffar så är han ju en...
Viktiga straffar!
Ja, får man ju säga. Nej, men han håller ju världsklass som central anfallare. Han är inte bäst i världen, men han håller världsklass. Och det gör ju inte Falcao längre. Det är inte bara att han hade ett misslyckat år i Man United. Han var ju tyvärr inte så lyckad under sin tid i Monaco heller, och det är inte att dra iväg alldeles för mycket att anta att hans bästa tid är förbi honom. Sen är det där också, han ska spela mästerskapsfotboll med Colombia, ska ju ett Copa America, och om han går bra och får ihop det med Bacca där framme, eller om det nu blir Jackson eller hur det blir, men om Colombia överraskar, gått i final, då kanske till och med en Falcao kan bli revitaliserad. Jag tror inte det. Jag tror att om man tar in Falcao, så då blir det ungefär som att ta in Fernando Torres, bortsett från de 150 miljonerna pund som skiljer. Men han kan nog bli bättre, men jag tror aldrig han blir riktigt bra igen. Jag tror aldrig han blir så bra som Higuain kommer att vara nästa säsong, oavsett var han spelar.
Nej, det, så är det. Vi tar ett par frågor till. Falkenberg är det
Får jag en fråga om Falkenberg Silicisen? Du som vet, jag faktiskt inte vad jag gör.
Det är hans Twitter-handle.
Okay.
Han heter Falkenberg.
Annars skulle jag veta, jag svarade, det där monstret de har på topp som kommer någonstans från nordöstra London. Vilka klubbar vi kopplar ihop honom med.
Ja, just det.
Kan det vara något för Leighton Orient? Det kanske det kan, gamla hemkvarteren.
Ja, precis. Nej, han skriver så här: Nainggolan, rycker någon Premier League-klubb honom? Det har ju pratats om Inter där också.
Pratats om en jävla massa klubbar.
Ja. Möjligtvis som ersättare till Kovacic i Inter, som eventuellt ska vara på väg ut, eventuellt till Liverpool. Vi får väl se.
Ja, här känner jag mig besvärad eftersom att jag inte ens har koll på exakt hur Nainggolans paragrafskrivning mellan Cagliari och Roma, och det finns säkert någon sjunde part inblandad där också, ser ut. Jag vet kort och gott inte vad det krävs för att köpa loss Nainggolan. Är det så att han är 100% ägd av Cagliari nu på något sätt? Eller hur fan ligger det där till?
Jag tror att jag läste det någonstans, men jag vågar inte heller säga det.
Här behöver vi Patrik Sjögren som ska precisera statuterna.
Vi behöver dig, Patrik. Jag pratade också mycket om Manchester United för Nainggolan.
Ja, det verkar som
inte
att
minst de senaste dagarna.
Om inte jag ser alldeles fel så ska han då vara 100% ägd av Roma. Och det komplicerar ju det hela. Vad är det i så fall som säger att det är så självklart att han ska flytta? För han har ju verkligen beskrivit som en spelare. Ja, han kommer röra sig. Men vadå Roma? Förblir ju Roma. De ska spela Champions League och de har ju ambitioner att växla upp. Så nu sitter jag bara och väldigt långt ifrån där jag borde vara för att fylla ut den här stolen i Silly Season-studion. Så jag håller käften och låter någon annan redogöra för det.
Ja, googla är vårt tips.
Ja, exakt.
Ja. Hörrni, det var allt vi hann med den här tisdag eftermiddagen. Tack Erik för att du kom och höll låda tillsammans med mig en timme. Det tyckte jag vi löste ganska bra.
Två plus.
Det är godkänt.
Exakt.
Det är det folk inte får med sig, att två plus faktiskt är godkänt.
Nej, de tror att det är en jävla sågning. Ja, själv är det måttstocken på livet. Om man upp till två plus, då får man vara nöjd.
Det är det man alltid ska sikta. Det är minsta möjliga godkända prestation.
Ja, men hela livet handlar om att förvandla två plus till tre plus. Och det är inte det lättaste.
Där får ni riktig filosofi från Erik Niva. Tack för att ni har lyssnat. Hej! I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.